Johannes evangeliet 5:22-30. Jesus sa: Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannerligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stunden kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv, och han har gett honom makt att hålla dem, eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet, och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis. Ty jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Amen.
Om vi stannar upp i de här texterna som vi har, Peder just har läst, och ser hur man har sett på det här med domen, och så finns det en viss kronologisk ordning. Man kan se det finns en liten utveckling i det här. Daniel handlar om en stor och gammal domare som tar plats på en tron av eldslågor och hjul. Böckerna öppnas. Rättegången börjar, kan man säga. Och den här var den bild som israeliterna hade om domens dag. Men det slutar ju inte här. Utan samma text fortsätter. Och då läser vi följande. Jag såg vidare i synen om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar. Han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, och det ska aldrig upphöra, och hans rike ska aldrig gå under. Alltså, den här bilden av den gamla domen och domaren fortsätter in i bilden av det som då kom att kallas människosonen. Det är den här texten som är grunden för människosonen som Jesus använder sig av. Och det är den här texten som Jesus relaterar till när han går tillbaka och kallar sig människosonen, Guds egen son. Och därmed så uttrycker han sig i den texten som vi hörde, att den här domarmakten som beskrivs då i Daniel, på han som sitter uppe på en tron, har förskjutits och givits ner till människosonen. Och då så börjar Jesus skildring av sin syn på det här. Och den synen handlar mer om liv än om död. Den handlar inte så mycket om de döda, den handlar mer om de levande. Liksom fadern äger liv, så har också sonen fått äga liv. De döda ska lämna sina gravar och få liv. Alltså Jesus fokuserar väldigt mycket på livet. att det här människosonen har kommit för att ge liv. Och att domen handlar om liv, inte om död. Och sen kommer då uppenbarelseboken med sin beskrivning av det nya. Det som ska komma. En ny himmel, en ny jord. Se, jag gör allting nytt. När livet tar sig ett helt nytt uttryck. En helt ny form. Där Gud själv är en del av livets närvaro. Som säger, jag sätter min tält bland människor. Jag är levande bland de levande. Den här dagen innebär ju också vissa risker som man ska vara varsamma med. Det finns en risk att de här texterna skapar ett vi och dem tänkande. Vi som tillhör de levande som finns i livets bok, som är de heliga, medan de andra är de förtappade. Det kanske låter långsamt eller för oss, men så här har det varit genom årtusenden. De senaste 1000 åren har den här tanken funnits närvarande. Den mest extrema formen är det som kallas predestinationsläran. Ni kan den, va? Hoppas jag. Predestinationsläran innebär att man är förutbestämd till straff eller evig liv i härlighet. Att Gud redan i förväg har bestämt. Och livet går ut för att ta reda på om jag tillhör de utvalda som får liv eller tillhör de förtappade som kommer att få död. Kommer att leda in i döden. Men man kan inte påverka det hela. Det är predestinationsläran. Och den bygger ju på just det här tänkandet. Om att domen är så närvarande. Den som skapade det här tänkandet var ju Calvin i Schweiz. Och varför det här kom att bli så starkt, det kan man börja fundera på. Men till exempel spreds det här tänkandet till USA ganska mycket. Och i USA så la det här grunden för slaveriet, slavtänkandet. Att slavarna tillhörde de förtappade, de som inte var utvalda och inte heliga. Alltså kunde man ju behandla dem hur som helst, så de fick uppleva att de också tillhörde det förtappade och vad som väntade dem efter döden. Det är väldigt, alltså för oss väldigt mystiskt tänkande. Men den här, det fanns, den här tanken av vi och dom var så tydlig. Samma sak, apartheid i Sydafrika bygger också på predestinationsläran. Att de svarta, de tillhör de förtappade, medan de vita tillhör de utvalda. Och då skapade det här systemet, vi och dem. Och man kan säga att vi tycker att vi i frikyrkan har haft lite vi och dem tänkanden gentemot människor innanför och utanför frikyrkan. Men det är ju ingenting mot de uttryck som har tagit sig i andra delar av världen. Men det här är liksom en fara som man får vara medveten om att det finns i det här sättet att tänka. För när man läser Bibeln så inser man ju att det här är egentligen väldigt långt ifrån vad Jesus menade och vad Bibeln säger. För i exempel Paulus skriver i första Timoteusbrevet så vill Gud att alla människor ska räddas. Det finns liksom inte det här vi och dem på det. Alla människor ska räddas. Det är inga som är förutbestämda för förtappelsen. Alla människor ska räddas. Så det är ju liksom Bibelns perspektiv. Du har en val. Du har en möjlighet att välja. När kommer då Jesus tillbaka? Det är ju det, uppenbarelseboken pratar ju om det här att Jesus ska komma tillbaka. Och det här är ju den intressanta frågan som vi bär på. Och som ingen har svar på. Och ingen kommer att ha svar på. Det förkunnas väldigt olika. Det finns datum som ni har hört, både det ena och det andra, och det passerar. 2012 skulle det vara senaste, till exempel. Skulle jorden gå under och Jesus komma tillbaka, men det hände inte. 1984 skulle någonting stort hända. Alltså de här formulerar de här datumen och sen så inser man att det hände inte. Vi kan inte veta och det får vi leva med. Men det finns en rädsla också inför det här, att tiden ska ta slut. Det är ju det alla de här förutsägelserna handlar om. Filmerna handlar om, böckerna handlar om. Rädslan för vad som händer vid tidens slut. Om man tror på domen. Och den här uppenbarelseboken gör ju sitt bästa för att spä på den här rädslan. Genom den här skildringen av den brinnande sjön, eller hur? Den liksom är till för att skapa rädsla. Och om man då är osäker om man är räddad eller kommer gå förlorad, så blir ju det här en extremt skrämmande bild om man läser och tror på det här. Men Jesus kopplar sig själv till tidens slut och sin återkomst. Så är det ju livet det handlar om. Det är livet Jesus kommer med. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så trots alla de här omkringhändelserna som man då har kring det hela, skildringen av Jesu återkomst, den brinnande sjön och allting. Det Jesus säger själv, det är den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig. Han har evigt liv. Nu är vi tillbaka till livet. Det är två saker som han poängterar. Att höra vad Jesus säger, och vi får väl säga att läsa de ord Jesus har gjort, och att tro på Gud som har sänt honom. Och det där är det som gör att vi blir så kallade VIP-personer när vi står där på domens dag. Poängen med att vara VIP-person är att man går förbi alla spärrar och passerar alla sådana här grejer på vägen, utan man bara går rakt in och sen så blir man bjuden på kaffe och bullar eller vad man nu får när man kommer som VIP-person. Det kan vara finare saker. En del får champagne. Men när vi ställs inför rättegången så har vi samma status. Den som tror på Kristus och Gud som har sänt honom och som bryr sig om att lyssna till vad Jesus har att säga till oss människor kommer att passera den här rättegången utan att stannas upp och få alla anklagelser riktade mot sig. Det är Jesu perspektiv på domens dag. Det är livet som han kommer med, det är inte domen. Så att vi som människor har då blivit fria från domen. Och då så säger de, Jesus då, döm inte varandra. Utan sprid det goda, döm inte varandra. Paulus tar upp det här också. Därför finns inget försvar för dig som dömer, vem du än är. Ty med din dom över andra dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vet att Guds dom över dem som lever så är välgrunden. Men du som dömer dem som lever så och ändå själv gör samma sak, inbillar du dig att just du ska undgå Guds dom? Bryr du dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att hans godhet vill föra dig till omvändelse? Det här är samma perspektiv som Jesus har. Nämligen livet. Att gå in under godheten. Att gå in och finna omvändelsens kraft av godhet. Som det tar sig uttryck då i goda gärningar. Gärna det. Omsorg. Och den här livets kraft, det är det som då kallas kärleken. Kärleken från Gud. Att Gud älskar alla människor. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och han uttrycker, eller Johannes uttrycker det här i sitt första brev, som ju faktiskt också är en av mina favorittexter. Så här står det. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. Till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att den som älskar Gud också ska älska sin nästa. Den här texten rymmer ju hela domsöndans budskap i ett nötskal. Kärleken och tron på Kristus gör att man blir frimodig på domens dag. Det vill säga, vi får den här VIP-status, vi behöver inte vara rädda. Rädslan finns inte. Och den kärlekens kraft som det här innebär befriar oss människor att våga se på vad andra människor på andra sätt. Så främmande från predestinationsläran och det här vi och dom tänkandet man bara kan tänka sig. Den som älskar Gud också ska älska sin nästa. Alltså det här livet som den här texten beskriver. Att leva i en närvaro, i tro på Kristus, har till syfte att uppfylla kärlekens bud och ge människor kraft att orka leva. Frimodiga, utan rädsla. Vår tro är framåt syftande eller framåtvänd. Vi tittar inte i backspegeln. Vi tittar framåt. Vi vet inte mycket om framtiden egentligen. Men en sak kan vi vara övertygade om. Kristus, vår frälsare, kommer oss till mötes i framtiden. Så mitt i all klimatkris och krig och allt vad som händer, så lever vi i domsöndagens budskap. Kristus kommer dig till mötes. Alltså, vi byter ut Kristi återkomst, som är något så här allmänt, till Kristus kommer dig till mötes. För det är ju det som är Kristi återkomst. Han kommer dig till mötes. En dag får vi stå tillsammans. Och vi har en resa, vi har en livsväg som går vidare fram mot mötet med honom. Och medan det ännu är mörkt i världen så kan vi sjunga tillsammans med alla andra frimodigt om allvaret, men också om hopp. Om framtiden, om gryningen om den nya himlen, den nya jorden, där det nya livet bor. För vi kommer att få möta en annan sång och musik när Kristus kommer oss till mötes. Och den tanken kan ge oss kraft att kämpa vidare i vår värld. För det goda, för kärleken, för hoppet. För att möta det morgondagen har i beredskap. Så vi kan göra vad vi kan för moder jord och för varandra. Så gott vi kan. Så får jag leva i frimodighet på domens dag. Och ta vara på varje dag utifrån de förutsättningar den här dagen ger. Man säger det här klassiska, jag tänker, alltså finns jag. Men vi i den kristna gemenskapen kan uttrycka det, jag tror, alltså lever jag. Jag tror, alltså lever jag. Amen.